för att bli som Gud. Så får hon visserligen kunskap om vad godhet är, men hon förlorar samtidigt kontakten med Gud, som är all godhetskälla. Och då blir kunskapen bara någonting som förstör, istället för att vara någonting som kanaliserar människans inneboende godhet. Varken du eller jag har någon inbyggd körtel som producerar kärlek och producerar godhet. Utan allt sådant är ett lån från Gud. Och när Gud alltså vill åstadkomma rättfärdighet i våra liv, så sker det genom hans egen närvaro. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och därmed är alltså lagen borta i dess skrivna form, och missbruket av lagen är borta. Och Guds ande får istället inspirera oss, fylla oss med kärlek och driva oss till gemenskap med Gud och försoning med varandra. Men vägen dit handlar om att lagen måste så att säga bli omöjlig i våra liv. I dess skrivna form. I den formen som bara väcker vår avund och vårt uppror. Och det här är ju ganska svåra saker. Det faller ju på blinda fläcken i våra andliga ögon. Ändå är Paulus väldigt tydlig när det gäller det här. Så att vi bläddrar till Galaterbrevet 2:19. Där Paulus skriver så här: ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Lagen väckte upproret och avunden. Och det är alltså Guds väg på något sätt, både med individen och med mänskligheten, att väcka avunden för att vi ska söka befrielse både från avunden och från kravtänkandet, kravmentaliteten och avundens inblandning i vår rättfärdighet och vårt rättvisetänkande. Därför att detta med att separera rättvisan från avunden är ju en väldigt delikat uppgift. Den klarar vi inte själva. Men all vår kunskap om hur vi borde vara, både när vi ser på oss själva och när vi ser på varandra, vi vet ju hur mycket konflikter det skapar. Och hur mycket fördömelse både människor emellan och inom oss själva som det här skapar. Till sist kan man komma till den punkten när man säger: gode Gud, befria mig från allt sammans. Fyll mig med din ande istället. Och lös mig från hela det här sättet att tänka och leva. Fiendskapen spikad på korset. I köttets och lagens, den skrivna lagens gestalt. Det här är svåra ting. Intressanta ting, något att mycket vända och vrida på och fundera över. Jag bara lägger fram det här som någonting som ni kan ta med er hem och lägga under huvudkudden, så att säga, fundera på. i ert bibelläsande. Men i det stora sammanhanget utväljer Gud ett folk och ställer det folket bland alla andra folk och säger: detta är mitt egendomsfolk. Och så ger han det folket lagen. Och det betyder ju att Gud nu på allt sätt väcker allas uppror till liv. Både i det folk som fick lagen och i alla de folk som står runt omkring och avundas det utvalda folket, dess utkårelse. Och det kan man göra även om man inte tror på Gud. Hitler var fast besluten att bevisa för omvärlden och historien att tyskarna var det utvalda folket, fast han inte trodde på någon gud som kunde utvälja något folk. Och det är ju spännande att se hur tankeluckorna kan ligga i öppen dager. När nu Gud på det här sättet utväljer Israels folk och ger det lagen, så är det alltså viktigt att vi förstår att Gud inte har några illusioner om att lagen ska göra folket väldigt lydigt och rättfärdigt. Utan han vet vad som kommer att hända. Vi ska bläddra till 5 Mosebok 31. Vi ska börja läsa i 16:e versen, 5 Mosebok 31 och 16. Och Herren sa till Mose: se, när du har gått till vila hos dina fäder ska detta folk stå upp och trolöst följa främmande gudar i det land dit de kommer. Och de ska överge mig och bryta det förbund som jag har slutit med dem. Min vrede ska den dagen upptändas mot dem, och jag ska överge dem och dölja mitt ansikte för dem så att de förgås. Olyckor och lidande i mängd ska drabba dem. Då ska de säga: är det inte därför att vår Gud inte är med oss som dessa olyckor har drabbat oss? Den dagen ska jag helt dölja mitt ansikte på grund av allt det onda som de har gjort genom att vända sig till andra gudar. Skriv nu upp åt er denna sång. Lär Israels barn den och lägg den i deras mun. Den ska så bli för mig ett vittne mot Israels barn. När jag har fört dem in i det land som jag med ed har lovat åt deras fäder, ett land som flödar av mjölk och honung, och de äter och blir mätta och feta, ska de vända sig till andra gudar och tjäna dem och förakta mig och bryta mitt förbund. När då olyckor och lidande i mängd drabbar dem ska denna sång vara ett vittnesbörd mot dem. Ty deras efterkommande ska inte glömma den. Ty jag vet vilka tankar de umgås med redan nu, innan jag har fört dem in i det land som jag med ed har lovat dem. Och sen kommer alltså det 32 kapitlet, som är en beskrivning i förväg av Israels folks hela historia. Den som utgör så att säga en ryggrad i världshistorien. Vi läste i förmiddags verserna 8 och 9. Vi kan börja där igen. Vers 8. När den högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn. Ty Herrens del är hans folk, Jakob är hans arvedelslott. Och vi lägger alltså ännu en gång märke till att antalet av Israels barn har någon sorts betydelse för alla andra folk. Vilken får vi inte veta, men någon hemlighet finns det i det här, en stor sådan. Men så börjar Herren alltså att beskriva Israels folk. Han fann honom i öknens land, i ödslig tjutande ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sitt vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. Liksom en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar. Blott Herren ledde honom, ingen främmande gud vid hans sida. Han lät honom fara fram över landets höjder och han fick äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan. Han gav honom gräddmjölk av kor, sötmjölk av får tillsammans med det bästa av lamm, baggar från Basan och bockar, det bästa och märgfullaste vete. Druvors blod drack du, skummande vin. Då blev Jesurun fet och slog bak ut. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vrede. De offrade åt onda andar som inte är Gud, åt gudar som de inte kände. Nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. Du övergav klippan som födde dig, du glömde Gud som gav dig livet. Herren såg detta och förkastade dem, eftersom hans söner och döttrar hade kränkt honom. Han sa, jag vill dölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut de får. Ty det är ett förvänt släkte, barn utan trohet. De har retat mig med gudar som inte är gudar, väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför ska jag reta dem med det som inte är ett folk, med ett dåraktigt hedna folk ska jag väcka deras förtret. Ty genom min vrede har en eld tänt, så den brinner till dödsrikets djup. Den förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand. Jag ska hopa olyckor över dem, mina pilar ska jag skjuta på dem.